är fredag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Det är ju torsdagar vi släpper podden i vanliga fall. Det är fredag idag, jag ber om ursäkt. Det var riktigt mycket att göra. Moe är på semester och vi hade dessutom årsstämma. Det är ju lite grann som, vad ska man säga, man står där, examen egentligen. Och dessutom, extra roligt, 140-150 personer på stämman. Det är bak till 2019. Sen vi hade stämma på det sättet tidigare. Vi har haft en pandemi däremellan. Och det klubbades ju också igenom 9,20 i utdelning från 3,80 i fjol. Det här är ingen reklam på något sätt. Jag tycker bara att det är jätteroligt med utdelningstillväxt. Det är ju utdelningsmånader vi befinner oss i. Normalt sett historiskt kan man väl säga att april har varit årets mest utdelningstäta månad. Jag räknade på det hela för några dagar sedan på OMXS30-bolagen, 29 till antalet där i. Det är maj i år som är den mest utdelningstäta månaden. Men nu är det finansiell monsunperiod. Det regnar pengar. Vi insåg att det torkade upp rejält under pandemiåret 2020. Nu är de tillbaka med besked. Riktigt trevligt. Rockefeller sa ju, the only thing that gives me pleasure is to see my dividends coming in. Jag kanske tycker det är lite roligare med utdelningstillväxt. Nåväl. Jag tycker också att det är lite tråkigt att podda ensam. Så jag har tagit med mig en kollega, Bengan, i podden. Bengan heter Johan, men vi kallar honom för Bengan för vi har alldeles för många Johan. Det går inflation i Johan på kontoret. Johan, du kommer få presentera dig själv, men du har ju också varit radiopratare. Så jag tänker mig att du kan ju få starta om och inleda det här poddavsnittet.
Ska jag göra det?
Vem är Johan?
Vem är jag? Nej, men precis. Jag har någon slags journalistisk bakgrund. Jag har jobbat med radio- och tidningsskrivande tidigare. Jag var ett stort fan av Avanza-podden och har varit där länge, till och med på tiden den hette Prata pengar, och lyssnat, och det var ju du en gång i tiden som fick igång mig med ett sparande, och det känns ju superkul att jag får vara här, inte bara i podden utan även jobba på Avanza och försöka inspirera fler till att börja spara och förstå, som jag gjorde en gång i tiden, att det är inte så svårt.
Underbart att höra, du vet hur man skärmar en gammal farbror. Bengan, om du hade startat om den här podden som när du var radiopratare. Vart var du radiopratare?
P4 Stockholm.
Hur hade du inlett det här?
Ja, men då hade jag kanske börjat så här. Ska vi se vad klockan är? Det är som klassisk grepp. 9.37 är klockan. Du lyssnar på Avanza-podden. Niklas och Bengan i studion. Niklas, vad har du för känsla idag?
Ja, men idag är det riktigt bra. Jag kan ju säga så här. Börsen är upp. Det är riktigt trevligt. Absolut trevligaste för att göra en lång monolog. Det är att vi går mot en fjärde positiva börsveckan det här året. Det har varit riktigt ovanligt. Vi har haft ett sparsmakat år. Det har varit mest negativa veckor. Men äntligen börjar de bli fyra till antal. Man brukar säga att alla goda ting är tre. Men jag gör om det till alla goda ting är fyra. Fjärde positiva veckan. För att svara på din fråga, riktigt trevlig fredag skulle jag säga.
Härligt. Man är ju lite nyfiken på hur det faktiskt känns. Till exempel du som hållit på med aktier så länge. Hur känns en riktigt röd vecka? Känns det som rea? Får du den känslan? Eller gör det ont någonstans?
Nej, jag skulle inte säga att det gör ont. Och anledningen till det är för att jag ofta tänker på att de här pengarna ska jag ju använda årtionden framöver. Ja. Och jag tycker att det här med mental bokföring är oerhört viktigt. Kalla det för en post-it-lapp på dina pengapåsar. Post-it-lappen, det är ju 3M i USA, men de har faktiskt haft en svensk vd. Och det här funkar ju. Jag menar, sätt en post-it-lapp där det står barnsparande, pensionssparande eller framtida frihet eller vad det än är. Då tänker ju inte jag på det som pengar. Hade man gjort det när börsen är riktigt stökig, ja, men det är ju klart att då tänker man så här, det här är en rejält negativ vecka. Den sämsta veckan i år har varit över 7% ner. Då är det ganska naturligt att tänka, vad hade jag kunnat köpa om jag bara hade sålt, i det här fallet i år då, 4 januari. Jag kanske hade kunnat köpa en cykel eller åka på en weekend eller kanske jorden runt eller kanske upp till stratosfären om man så vill. Och det är ju just det här som är fällan för den energitjuv. Jag tänker inte så. Jag tänker snarast, okej, nu har börsen fallit ganska mycket. Det här gör ju att jag kan skruva upp min framtida förmögenhet. För jag är on the buy side of life. Jag investerar alldeles för mycket varje månad, kanske i förhållande till vad jag borde göra. Men å andra sidan, om några år så kommer jag ju kunna luta mig tillbaka. Och här, ju mer börsen faller nu, desto mer potential bygger det upp för mig. För jag är fortfarande relativt sett ung. Det här gäller på index, för det finns en risk. Jag tror att jag sagt det här i podden förut. Det finns en risk att man köper en färdig godispåse i mataffären och kommer hem och inser att det bara är romrussin. Det finns en risk att du köper knippe aktier och du hittar alla dyngaktier på börsen. Varenda en som blir de här rejäla surdegarna. Men ju mer börsen faller, desto mer ökar ju potentialen framåt. Sen kan det ju vara så, jag ska inte vara långrandig, men det kan ju vara så att vi ser nu att aktiekurserna faller, vinsterna faller, kostnaderna ökar, lönerna ökar, marginalerna krymper ihop, plus att värderingen krymper ihop. Så att om vinsten sjunker för bolagen och värderingen per vinstkrona sjunker, då blir det ju en dubbel negativ effekt. Men det spelar ju ingen roll. Det är för det går ju i cykler på börsen. Och det är ju kanske hellre så att man ska investera i aktier när och efter vinsten har sjunkit och värderingen har krympt ihop. Och gärna vill man ju få in så mycket pengar innan vinsten börjar stiga igen. Innan värderingen börjar stiga igen. För det är då du får en rätt skön resa.
Men jag märker i mitt eget beteende att när börsen går upp, då brukar jag logga in och kolla och liksom sådär. Och när det går ner, då försöker jag liksom, min aktivitet sänks. Jag kanske gör något enstaka köp, men jag loggar inte in lika mycket och tittar och sådär. Jag försöker liksom kanske utesluta mitt aktiesparande. Hur tänker du där?
Ja, men lite grann samma sak. Jag tror jag aldrig har sagt det i den här podden, men jag får väl vara breaking news. Det är breaking news för mig. Jag tror inte så många andra bryr sig så mycket. Men jag har en liten egenhet för mig. Och det är att när jag är nära all time high-nivåer i portföljen då. Varje gång jag når en ny högsta nivå så tar jag en printscreen i telefonen. Så att när det är den typen av liksom, det är bra tryck i börsen, då kan jag under en dag ta en 30-40 printscreens och sen tar jag bort alla bilder och har bara den senaste.
Viss igenkänning måste jag säga. Ja. Mm.
Och sen när börsen faller, jag har ju en balansräkning där jag matar in i min totala förmögenhet, och det är ju inte bara i sparandet på Avanza, även om det då är störst, men jag har ju pengar på Avanza och man har ju amorterat på bostaden eller kontantinsats på en och två bostäder. Så att jag menar, det finns ju kapital annorstädes också, även om den absoluta majoriteten ligger här. Men där knappar jag ju in liksom, vad har jag för tillgångar? Och hur är de finansierade? Det vill säga, hur mycket skuld har jag? Och i residualen då, det vill säga att allt som blir kvar då, vad har jag för eget kapital? Hur mycket pengar har jag? Den, får jag väl också säga, det här är också lite mental bokföring. Mitt sätt att sticka huvudet i sanden. Jag köper alltid, jag är alltid som mest aktiv. Jag är som en fladdermus. Fladdermus kan man inte skämta om under pandemitider, i och med att fladdermusen, vi är ju arg på den. Men, jag sticker huvudet i sanden.
Du gör det alltså?
När börsen är riktigt sur. Jag köper alltid när det stormar. Då blir jag väldigt aktiv. Det är det med fladdermusen. Jag är nattaktiv.
Ja.
Jag är börssursaktiv. Då köper jag som allra mest. Men när börsen dock faller, så väljer jag att inte lika ofta uppdatera balansräkningen. Då behöver jag ju inte se
just det.
Den totala värde, liksom hur det sjunker. Så tittar jag har fört balansräkningen, det kanske säkert är, kan det vara en 13-14 år eller sådär, löpande hela tiden. Men där ser man vissa glapp, för jag skriver ju datum och värde på portföljen, eller värdet på alla tillgångar då. Nettotillgången, det vill säga mitt ena kapital. Där kan man se glapp.
Ah, ja just det, det har gått ner.
Ja.
Men vad gör du med de här bilderna du tar? Skickar du då? Har du någon grupp sådär som bara, hallå hörni, kolla mitt innehav.
Nej.
Du sparar dem för dig själv.
Ja, men jag sparar dem för mig själv. Däremot så kan min sambo tycka att jag har visat dem ägna alldeles för många gånger. Hon bryr sig inte längre. Jag kan också komma hem och säga att så här, nu har börsen gått ner, nu har det försvunnit x, y, z antal kronor. Och för mig är det så här, nu för tiden är väldigt, väldigt stora belopp jämfört med när jag var ung. Men jag får aldrig den reaktionen jag vill. För hon säger, ja, jag vet, men det går upp. Du köper mer när det går ner. Det går upp, det vet du. Så att jag på något sätt indoktrinerat henne, eller så kanske hon är smartare än vad jag är. Men nej, jag behåller dem för mig själv. Men jag tycker att det är väldigt roligt på något sätt. Alltså, man måste ha de här små egenheterna också, för det man måste veta när det kommer till sparande, det är ett waiting game. Det här är ju som att se målarfärg torka. Och att sitta på händerna i 10, 20, 30, 40 år. Absolut. Mm. Det är ju jättebra om du har ett bra löpande sparande och kan vara långsiktig på riktigt. Och inte låta livet AB nalla de här pengarna, utan att försöka ha pengar vid sidan av börsen som du använder om du ska köpa hus eller fritidshus eller ut och resa eller gör någonting med familjen, barnen, vad det än är. Men börsen är också fantastiskt rolig. Den är lärorik. det är allmänbildande, man ser hur saker och ting hänger ihop, man är utomlands, man pratar med lokalbefolkningen kring löner och investeringar, om de äger sitt boende, hur det ser ut nu, hur det såg ut för 10 år sedan, och så börjar man fundera på de här länderna, vad kommer hända fram. Det är fantastiskt roligt när man inser att allting hänger ihop. Min poäng här är att man måste ha kul längs vägen också. Det är inte bara slutmålet som är det viktiga. Men rikas på kyrkogården är inte eftersträvansvärt. Resan måste vara minst lika rolig. Man måste hitta sitt sätt att göra den här sparande resan väldigt, väldigt rolig. För det handlar inte bara om pengarna.
Just det. Du skrev ett väldigt bra blogginlägg ganska nyligen här om buffertens mer okända fördel. Och jag har ett problem. Jag bygger ofta upp en liten buffert eller kassa så där, som jag tänkte, det här ska jag passa på att köpa för när det blir ett köpläge eller det går ner lite. Så där. Sen har jag, vi har pratat om begreppet innan, men toalett-trading. Att jag har tankarna på annat och så går man kanske då på toa och skannar av internet, läser lite nyhetssajter, loggar in i sin depå, kikar lite och sen så blir jag lite sugen på att köpa någonting. Helt obetänkt, kanske fylla på i något som jag redan har och sen så bara vips så är hela min buffert borta. Men har du det här problemet eller har du en strategi att du har alltid en öronmärkt liten peng som du kan köpa för?
Nej, men jag har oftast en slant som jag kan köpa för. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att du tar upp det här. För det här var ju någonting som, för dig som har lyssnat på den här podden under lång tid då, kommer förmodligen känna igen det här med toalett-trading. Jag och Johanna hade ju en liten beef. Det jag menar att det här med toalett-trading är ändå ganska stort. Och hon bara, men Niklas, är du på riktigt knäpp? Jag bara, nej, det här är ett faktum. Jag tror att väldigt många som, jag menar, jag, i mitt jobb, jag har 2 skärmar, förut hade jag 3 skärmar, men det var svårt att fokusera på alla 3 samtidigt. Jag är en man, jag kan göra en sak i taget. Men jag har alltid min infront terminal, jag har alltid som börsen på ena skärmen. Så att jag har ju alltid uppe portföljen, börsen, jag ser ju den hela tiden. Och när jag går hem så kör jag 2 skärmar hemma också. Jag har alltid terminalen på ända fram till att jag går och lägger mig.
Vänta här, stopp här lite. Du har alltid 2 skärmar hemma också?
Ja, ja.
Och börsen alltid rullar? Så.
Alltid.
Men är det någon slags skrivbord eller sitter den uppe?
Nej, det är skrivbord. Nej. Jag kan säga så här att min dotter har börjat hitta lite mer till Roblox. Hon är ju 5 i år. Och hon kör Minecraft på sin padda, men hon vill gärna också köra Roblox på datorn.
Mm-hmm.
Och det är en hög alternativkostnad.
Just det.
Det innebär att jag inte kan sitta där. Så när min 5-åriga dotter sitter vid datorn och spelar Roblox på ena skärmen, så är börsterminalen på andra skärmen. Så att jag försöker indoktrinera henne tidigt.
Just det, men då följer du världens olika börser även efter liksom svensk stängning så?
Absolut. Ja. Alltid hela vägen fram till stängning på amerikanska börsen.
Mm.
Och det är ju inte så att jag sitter klistrad vid datorn hemma. Så jag har ju ändå en familj liksom, så, men kanske lite för mycket jämfört med vad resten av familjen tycker att jag borde sitta. Men den är på, man kan gå dit, man kastar ett getöga, eller getöga kanske negativt, men man kastar en blick då och då. Jag vill följa med, det händer ändå ganska mycket. Svenska börsen är spännande, det händer mycket här också, men USA är världens största ekonomi- och kapitalmarknad. Det händer väldigt mycket och det är många spännande bolag, och det kan jag också säga till dig att jag skrev ett blogginlägg här nyligen om det faktum då att vi har över 1 miljon aktieägande kunder, vi har snart 1,1 miljoner aktieägande kunder och vi har över 1 miljon fondägande kunder. Och där tittade jag på, men vilka är de aktierna som har flest ägare? Det är den lista man kan förvänta sig så. Och det är mycket OMXS30, elitligan, liksom storbolagen så. Men de bolagen som har högst mediankapital, det tyckte jag var intressant. För jag tycker att det är lika intressant att se vilka bolag som har flest ägare som vart lägger man största plånboken. Det är så, alla kan äga en aktie i GameStop. GameStop-hysterin som verkligen delade upp marknaden i 2 läger i fjol. Och jag itererade det faktum att jag inte tycker att börsen är en lekstuga.
Handen på hjärtat, hade du GameStop?
Nej.
Nej.
Och sen, jag vet med det att man kan plocka upp det där och säga är avansianerna galna? Det var samma sak med Norwegian. Det man menade på att avansianerna sprang till Norwegian, det var väl 12 december 2020 om jag minns rätt, så stod vi för 35% av handeln i Norwegian. Vi stod för 20% av handeln på hela Oslo Börs. Och finns inte ens i Oslo, men vi har handel mot Oslo Börs, vilket var lite roligt. Så att, där ringde man från Norge och sa till mig, kämpekul! Vad är det ni ser? Är ni tokiga eller? och någonstans så här, ja, där skapar ju, jag vet inte om min norska var så bra heller.
Ja, det var superbra.
Jag försöker men jag faller platt. men där, det man egentligen borde känna till där, det var att snittsumman var 2,7 och mediansumman var 900. Är det mycket eller lite? Ja, men det är lite och det kan jag säga med fog. Därför att jag vet att vi har ett snittkapital bland våra kunder på 504 000 nu och vi har en mediansiffra på 50 000. Så det var inte speciellt mycket pengar, men det skapar ju inga rubriker. Och här ser jag på dig med onda ögat. Därför att du har jobbat med kvällspress och jag brukar prata om den här dramaturgiska sötman i rubriksättningen. Och du skulle ju alla gånger gå i, tända på alla cylindrar och välja en sån rubrik, eller hur?
Ja, men kanske, ja precis. Men det får man väl också säga, det kanske var mer mitt gamla jag. Så, nej men visst. Men skulle du säga då, vilken är en relevant lista om man skulle vilja se så här, vilka aktier är då mest, är det mest ägda listan eller är det som du är inne på, mer kapital man ska kika på?
Utmaningen här är ju att när man tittar på våran hemsida så ser man bara de aktierna med flest ägare. Man ser inte de bolagen som har högst snitt- och mediansiffror. De väljer jag att redovisa ibland i bloggen eller kanske i media om det är så att media hör av sig och skriver någon artikel. Det är svårare att få tag på den informationen. Men jag tror fullgott ändå att man kan titta på topplistan och alla känner inte heller till att den här listan finns. En rätt, jag älskar den här sorteringsfunktionen, avanza.se/aktier. Där går det att lägga till väldigt många egna filtreringar. Men en enkel sån, det är ju att titta på flest ägare. Och där ser man ju att Investor kommer upp på toppen på första plats och sen kommer SBB och sen är det ett flertal kända bolag, Volvo Group och Volvo Cars. Nu måste man ju separera dem för nu finns ju både liksom tunga delen Volvo Car Group och Volvo Cars på börsen sen slutet på förra året. Där får man en ganska god bild ändå över vilka aktier som ändå flest gillar och det kommer aldrig fel att säga, men det kommer inte vara de här mest hypade bolagen som är lite feisty och det risken är stor att man kanske bränner sig lite. För ta ett GameStop, jag menar GameStop är upp 1500% på tre år och det här är ju ett bolag som har haft det väldigt jobbigt under lång tid. Affärsmodellen har varit förlegad, de har haft det riktigt riktigt tufft att sälja fysiska spel i en värld som digitaliseras fram till då och det här behöver vi inte gå igenom, det här har vi pratat om tidigare, men när man insåg att det var mer aktier blankade än vad som fanns i free floaten och där någonstans tog det väl kanske fart då, det vill säga att storkapitalet räknade med att det här bolaget skulle gå i konkurs, att man sålde aktien för att sen köpa tillbaka till billigare och tjäna pengar på nedgång. Men det blir ju ganska jobbigt om du köper en aktie, säljer den för att tjäna pengar på att aktien går ner och sen så i Reddit-forumet av Wall Street Bets så inser man att det är så pass många aktier sålda, det är så många som väntar på att den ska fortsätta gå ner. Så att, ska de köpa tillbaka de här aktierna och stänga sin position så kan det bli riktigt svettigt för free floaten. Det är ju hur många aktier som är ute till handel och det är klart att går du in på en marknadsplats och Jokkmokks marknad och vill köpa Sovas kebab och du vill köpa ett ton, du kommer inte kunna köpa ett ton för de har inte ett ton Sovas kebab och då kommer det inte räcka till alla andra. Och där blev den här melt-up där man såg den här enorma rusningen från typ $2 dessförinnan till att den toppade på $474. Utmaningen och avslutningen på den här långa monologen är väl, takeaway är att många såg den här enorma resan. Vissa ville göra av ideologiska skäl att man liksom ville sätta dit blankarna. Men väldigt många ville också följa med på en rusning. Följa med upp och sen så förmodligen förhoppningsvis så sälja av innan det började vända ner. De flesta kunderna köpte efter den här rejäla uppgången. Så även om den är upp 1500% på tre år, det är otroligt svårt att rida en sån resa. De flesta har ju gjort en riktigt dålig affär. Det är lite grann som en sån här, jag vet för många, många år sedan på Avanza, så var, när vi hade Avanza Forum, så var den där after Avanza Forum, eller om man så säger, med Avanza och fondbolagen. Och där var en sån här stor mekanisk tjur. Jag vet inte vad man kallar det för. Men en sån tjur där man skulle sätta sig på den här och försöka sitta kvar på den här tjuren när den svängde och krängde.
Rodeo och något sånt.
Exakt. Ja. Och du förstår ju själv liksom att hur många tror du, och speciellt med en eller två öl innanför västen, hur många tror du satt kvar på den där? Jag klarade en stund.
Ja, du gjorde det.
Men inte jättelänge. Och det är samma sak med en sån här vild resa. Det är enkelt att se resan och se kursutvecklingen. men det är betydligt svårare att rida en sån resa. Det är inte bra för pumpen och det är inte bra för blodtrycket. Nej, just den där typen av resor undviker jag gladeligen. För jag vill investera i bolag jag tror på kommer gå riktigt bra långsiktigt. Jag är inte lika intresserad av att försöka maximera en viss kursutveckling. Så.
Skulle du säga att det alltid, vad ska man ha för tankesätt där? För ibland kan det vara lite spännande att haka på en trend, eller ett bolag är på alla läppar, eller någon annan tillgång. Så där. Vad skulle du säga där? Ska man verkligen göra läxan innan man hakar på, eller är det alltid dåligt att hänga på en sån trend?
Tycker man att det är roligt för all del att haka på en sån trend, och i sådana fall om det är så att du gör det för en liten del av portföljen. Ta Jim Cramer i USA, han pratar om sina mad money. Du får väl fundera på, vad är mad money för dig? Är det 5% av portföljen? Eller kan du gå upp till hela 10% av portföljen? Det tycker jag ändå är ganska mycket, men säg 5% av portföljen då. Om det skänker dig glädje, skänker dig spänning och förhoppningsvis också lärdomar, alla resor av de här lite mer riskfyllda kommer ju inte vara positiva, men några kommer vara det. Och ju yngre du är, desto mer risk måste du våga ta, och du kommer också kunna reparera de felen som görs om du trillar på näsan i unga dagar med mindre kapital. Så att jag menar inte heller att man bara ska hålla sig fast vid, liksom klamra sig fast vid sargen och bara köpa storbolag med en hög utdelning på grund av att man har en hög utdelningsandel, på grund av att man är ett moget bolag som inte växer så mycket och ser inte så mycket tillväxtmöjligheter, men man delar ut större delen av vinsten, och att det känns jättemysigt att få en 5-6% i direktavkastning. För utmaningen där är ju också att alternativkostnaden långsiktigt är jättehög jämfört med om du hittar ett bolag som kanske är lite mindre moget, lite mer i en tillväxtfas, delar ut en mindre andel av resultatet, det vill säga att det ofta blir en lägre direktavkastning, men som kanske kan bjuda på en 10% eller horlier. Kanske tänk om man skulle kunna bjuda på 15%. Jag säger inte att alla bolag gör det, men vissa kommer att göra det. Så är det. Och jag har vissa bolag i min portfölj, det är 15%. Jag har vissa som har gett så hög avkastning så att man tror inte att det är sant på en 10-15 år. Man tror inte att det är sant. Och vissa av dem, och då pratar vi kanske 100 gånger pengarna, de finns, och de bolagen finns ju idag också. Och får man ta del av en sån resa, ja, men då behövs det ju inte heller så mycket pengar från, ja, det hade varit trevligt om man hade haft alla pengar där i, men det är ju lätt att vara en backtrader och titta i den finansiella backspegeln, men det behöver ju inte vara så mycket pengar heller, men det blir ju fortfarande mycket pengar i framtiden för att det är den här imponerande resan. Så vill du göra den här typen av lite mera huvudlösa investeringar, gör det i sådana fall med en liten peng. Är det som ger dig spänning och som gör att du faktiskt är kvar på börsen över tid med större delen av kapitalet i en stabil portfölj? Fine. Och försök också lära dig saker. För när det kommer till den här resan som är GameStop, då handlar det oerhört mycket om hur du agerar och sen reagerar. Det är mycket psykologi i det här. Och sen hur du agerar igen i pressade situationer när du kanske har målat in dig själv i ett hörn. Det finns ett lärande i det också. Avslutningsvis, största risken långsiktigt är inte en börsnedgång. Det är ju ens egna psykologi. Och man måste försöka se till att man inte köper på toppen och säljer på botten. Så att det kan finnas ett lärande i det hela att ha en liten del av portföljen. Men snälla, försök då se till för de allra flesta att det är en liten del.
Kan du känna igen dig i känslan av att vara nästan nykär i en aktie? Och kanske också motsatsen, att du tittar i din portfölj när du ska fylla på kanske för månaden. Och sen syns det, jag är inte sugen på att fylla på något där. Alltså att kärleken är lite över, eller den här förälskelsen. Och att du är på jakt efter nya äventyr, så att säga.
Absolut. Och det är ju klart, jag menar, jag driver ju en annan podd också, investerarens podcast, där jag bjuder in börsbolag på löpande band. Och det här tycker jag är ju oerhört roligt, från de minsta kanske en halv miljard i börsvärde. Det kan jag ibland tycka lite jobbigt, det är för att de är lite små, jag vet att det blir kurspåverkande. Förstå också att jag aldrig köper bolagen innan jag har släppt podden, utan då får jag köpa efter. Och ibland så stiger de lite grann, tycker jag, gud vad jobbigt. men så är det, that's the name of the game. Och till de absolut största bolagen, jag har haft Atlas Copco här i podden där du sitter nu. Jag menar, det har ju varit börsens största bolag. Och jag tycker att det är fantastiskt roligt att få krypa in under skinnet på bolag, på företagsledare och försöka lära sig bolaget tredimensionellt. Och där tycker jag att man kan kära ner sig i en story, men också speciellt när det är en företagsledare som kanske har grundat bolaget, som är storägare och som i sig självt är förälskad i sitt bolag, där liksom passionen och energin smittar av sig och man inser att alldeles oavsett hur det svänger i det korta perspektivet, jag tror verkligen på den här resan. Jag tror verkligen att den här trenden och det här bolaget kommer vara större i framtiden och att man eldar upp sig för liksom trenden, nischen, det kanske är en sekulär tillväxt. Det jag menar med det är att tillväxten inte är beroende av hur svensk ekonomin går precis just nu, i fjol, i nu, eller hur man förväntar sig att gå nästa år, eller för den delen den globala ekonomin, utan att det här är långa trender som kommer att ha en god tillväxt alldeles oavsett. För att ta ett sånt exempel, cybersecurity, det är klart att det kommer växa alldeles oavsett hur ekonomin går. Att vi behöver mer produkter och tjänster för en åldrande befolkning, ja, det är ju fortfarande, det är ju ganska logiskt, för det är så den demografiska utmaningen, eller så den, inte utmaningen, det är så demografin ser ut. Att vi flyttar i allt större utsträckning till städer skapar andra krav och behov, och inte minst på smarta städer. Såna här trender tycker jag är lite roligt. Så när man har en företrädare för bolaget är här och berättar, jag inser att varenda svar är långt, men ni vet hur jag är, då kan jag elda upp mig och då blir jag lite sådär nykär. Mm. Men sen kan det komma i perioder där jag känner att nej, men nu vill jag nog inte köpa någonting. Och jag menar, backar vi bak till november i fjol, då hade vi ett börsrally, 7,2%. Sen kom omikronbeskedet som kablades ut 26 november och då var börsen i 4%. Men november, det var liksom en stark månad. Sen fick vi ett tomterally i december, sent om sidor. När vi får sådana där uppgångar som är lite snabba, vi ska också komma ihåg att 2020 så steg november och december. Och 2021 så steg börsen i januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, och sen där i september började det gå ner och i början på oktober så bottnade det. Då blir jag aktiv. Där blir jag aktiv. Ja, när det stökar till så här, då blir jag aktiv. Men, och sen hade vi novemberuppgången, då blev jag lite mer passiv, då vilade jag på hanen. Decemberuppgången, då vilade jag på hanen. Naturligtvis så köpte jag under omikronbeskedet när börsen föll 4%. Jag kan inte låta en börsnedgång intradag på 4% gå obemärkt förbi.
Nej.
För så ovanligt är det. Men Bengan, då hade börsen stigit, som jag sa, en del, 7,2% i november. Hade vi fått en nedgång på 4% under en eller två veckor, då hade inte jag reagerat. För det hade kanske varit en sund andhämtning efter en ganska liksom stark period. Så. Men när det sker under en och samma dag, då skapar det en oro som gör att många aktier faller betydligt mycket mer än så. Jag kommer ihåg ett exempel, och det är den mest ägda franska aktien hos oss. LVMH, världens största lyxkonglomerat. Precis i början, så här, störst del av omsättningen på börsen sker precis i början när börsen öppnar och en stund därefter och innan börsen ska stänga. Resten av handeln utsmetad över dagen är liksom, det är tunnare handel då. Det är ofta vid öppning och stängning som det är mest handel. Och det här beskedet, ingen visste vad det innebar, hur jobbet skulle bli. Det kom röster från Storbritannien, från ministerhåll, som sa att det här är det farligaste, det värsta någonsin. Det här går runt vaccinet. Ja, du kan ju tänka dig den morgonen man insåg att jag vill somna om. Och det blev rejäl oro. Och sen gick det ganska fort när man sa att nej, men det här verkar inte alls vara lika allvar. LVMH, tillbaka till det. När den öppnade upp, så trycks den aktien ner 13%. För att sen några minuter senare stå på minus 3.
Mm, just det.
Och så här blir det ofta när det blir oro och det är så här, jag säljer av nu antingen hela eller delar. Jag bryr mig inte vad jag får för pris. Jag lastar av risk. Och när det blir den typen av flockmentalitet, mycket psykologi, oro, då får du rejäla tryck ner. Den typen av rörelser gillar jag väldigt mycket.
Skulle du säga att man som liksom lyckas långsiktigt på börsen ska försöka vara med på de här dagarna när det går ner 4%, eller räcker det med att man lastar in kontinuerligt under året, kanske varje månad,
Det räcker absolut att bara lasta in. Det viktigaste man kan göra när det kommer till sparande, det är att ta risk. Det är det absolut viktigaste. Att inte ta risk innebär en högre risk. Sparande är uppskjuten konsumtion. Man vill få ut mer av livet, inte mindre. Och det är ju jätteviktigt att komma ihåg det. Att sparande är uppskjuten konsumtion. Vi har sagt det tidigare här nu under podden att rikas på kyrkogården är inte det viktigaste. Det är inte eftersträvansvärt. De här pengarna ska ju någon gång användas till någonting roligt. Sen kan jag tycka att man kan ha en evig portfölj också. Kan man lägga en mindre peng där men aldrig kanske ta ut. Och då kan man tycka så här, men är du knäppt? Du sa ju nyss det här med kyrkogården. Ja, men den kan ju bli tillräckligt stor om den får leva liksom för sig själv. Så kanske utdelningen blir så stor att det blir en rejäl vitamininjektion i ekonomin x antal årtionden framöver, för att utdelningen är så pass stor. Men jag tror det viktigaste är att ta risk och spara på börsen. Och nu är ju alternativkostnaden rätt hög när vi har en inflationsspik. Nu kom det ju siffror också som sonderade hushållens tro. Så här, var tror ni att inflationen pikar? Och där var det 10,2%. Det är ganska mycket högre än de officiella siffrorna. Så hushållen tror ju på rejäl inflation. Och ska man tro på det, det är ju inte roligt att ha pengarna under huvudkudden då. Och om inflationen är så pass hög, så att visst, en hundralapp är fortfarande en hundralapp, men den tappar i sin köpkraft. För du behöver 100 kronor plus, säg 110 kronor då, nästa år, för att köpa lika mycket varor och tjänster. Och det är ju det. Jag tror att många kanske gör misstaget som inte hittar till sparande investeringar, som inte har vänner och kollegor som är intresserade av det här, att man inte pratar om det i fikarummet, som tror att börsen, det är så riskfyllt. Det är bättre att spara på ett sparkonto eller under madrassen. Så är det verkligen inte. Jag menar, där räcker det att fråga sina mor- och farföräldrar. Kostade det 130 kronor att gå på bio när ni var små? Svaret kommer vara nej. Precis som Börje Ekholm. Nu, Börje Ekholm har ju varit ute i blåsväder i veckan med hela Ericsson-debaclet. Men likväl, han har ändå sagt någonting klokt historiskt. Och det är liksom att den största risken långsiktigt, det är att stå utanför marknaden. Men sen är det ju ofta så att man kanske säljer av när börsen har sunat till rejält. Jag menar, OMXS30 var ner 23% som mest i år. Breda börsen var ner 26%. Det finns 13 år sedan 84 där vi har haft större intraårsnedgångar. Det vill säga, den var ganska stor. Det enklaste sättet att slippa den här onda magkänslan, det är bara att trycka på sälj och skjuta ut sig. Men det blir oftast väldigt, väldigt, väldigt dyrt långsiktigt. Så det jag tycker man ska göra, lyssna på magkänslan och invertera. Gör precis tvärtom. Men det är också det. Är man inte beroende av pengarna, då kommer det ju fortfarande ont i magen. Men jag tror att det blir enklare då att inte trycka på säljknappen. Så för att svara på din fråga, det bästa är bara att börja spara. Spara löpande. Men tycker man att det här är extra roligt och man vill ha liksom lite plusmeny på det här, ja, men då tycker jag att man kan försöka köpa lite mer under de här dagarna man vet att, och förstå liksom på morgonen när man läser nyheten att nu kommer det bli rejält stökigt. Vi har oftast fått en korrektion, en nedgång på 10% från topp till botten. Vi har fått det i 35 av de senaste 39 åren. När det kommer, när börsen har fallit minst 10%, ja, men tryck in lite mer pengar då också. För att se, time in market är mycket viktigare än market timing. Det här, jag tror att det var Credit Suisse som skrev det här, det var Handelsbankens fokusplaceringar i en digital tidning som refererade till, jag tror att det var Credit Suisse, som sa att under finanskrisen, de kunderna som klarade sig bäst, det var de som inte gjorde någonting. De kunderna som sålde i början eller efter en stund under nedgången klarar sig sämre.
Mm-hmm.
Det här är otroligt intressant. Mm. Det är för finanskrisen, i alla fall vad svenska börsen anbelangar, så var vi ner 58% under 473 dagar. Det är inte många tänker på, det är att nedgången började 13 juli 2007 och bottnade 27 oktober 2008. När vi tänker på finanskrisen så tänker vi på när Lehman Brothers föll. Lehman Brothers, de föll den 15 september 2008. Men då hade ju börsen sjunkit sedan 13 juli 2007. Så att blott 48 dagar efter att Lehman föll och det sände ut chockvågor över de globala finansmarknaderna, så bottnade börsen. I USA bottnade vi i mars. Men du hann med ett månadssparande. Sen var det raka vägen upp. Det ska man inte säga. Vissa människor säger att börsen bara stiger sedan finanskrisen. Det har den absolut inte gjort. Det har funnits väldigt, väldigt många tillfällen att få högt blodtryck. Vi har haft skuldproblematik i Europa. Vi har haft Grekland. Det var pigsländer som var gipsländer. För att pigs betydde någonting på engelska. Och det tyckte man att det där var nästan mobbing. Så det där fick man byta liksom, så att ingen blev ledsen. USA sänkta kreditbetyg. Vi hade stök kring Iran 2014. Vi har haft oroligheter med Kina. Vi har haft Brexit. Det har varit techfrost. Det har varit så mycket som har hänt, så att det här med att det har varit en rak resa upp sen finanskrisen, det är nonsens. Men för att svara på din fråga, som sagt, det räcker med att komma igång med sparande och vara långsiktig och försöka att inte sälja av när börsen surnar till. Det kommer göra att man kan dra på smilbanden den dagen man ska konsumera pengarna.
Just det. Ja, men det är mycket oroligheter och sorgliga saker som pågår i världen, såklart. Krig och andra fruktansvärda saker. Så att jag tänker, just med inflation är ju så här på många släppar. Och vi har ju också pratat lite om inflation och hur man kan skydda sina pengar mot inflation. Går det?
Alltså, börsen är och har historiskt varit en väldigt bra inflationshedge. Och det kanske man också ibland tenderar att glömma lite grann. För klassiskt sätt när man pratar om hur ska jag göra för att skydda mig från inflationen, ja, det är ju inte att ha pengarna under huvudkudden. Utan, och inte på, kanske på sparkonto heller, för men det är klart, om ett bra sparkonto idag kanske kan ge 1%, men inflationen är ju långt över 1%, så även där tappar du ju köpkraft. Men jag tror att normalt sett så brukar man lyfta upp reala tillgångar som en fastighet. Den står där den står. Eller skog, eller guld, eller någonting annat realt. Och jag förstår det, absolut. Och man ser ju också på börsen när inflationen stiger och man förväntar sig att räntorna kommer att stiga mycket. Då är det ju trevligare med en fågel i handen än 10 i skogen. Det är ju därför vi ser det, så att traditionella värdebolag, stora kasser, god utdelningskapacitet, bra, så. De går ju mycket bättre än tillväxtbolag som kanske inte riktigt går med vinst eller inte har speciellt hög vinst på sista raden. Och det vinsterna ligger långt fram på tiden. Om räntorna stiger, ja, men vad är 10 kronor, eller säg, för enkelhets skull, vad är en krona värd idag som jag kommer att motta om 10 år? Det vill säga, en krona om 10 år, vad har det för nuvärde idag? Det är för det, jag menar, vinner du på lotto eller vad som helst, och nu kan jag ha fel, olika aktörer kanske beter sig på olika sätt, men ta, eller en trisslott, vinner du en stor vinst, vilket jag aldrig har gjort. Det kan ju bero på att jag inte spelar heller.
Jag tänkte fråga, hur många gånger har du köpt en trisslott?
Jag investerar på börsen. Okej, okay. Så att tillbaka till den här trisslotten då, som jag uppenbarligen då inte har fått en stor vinst från för att jag inte har spelat. Men skulle jag vinna exempelvis 25 000 kronor i månaden under 25 år, det är ju en direktavkastning på 5% om portfölj på 6 miljoner, då är det same. Och då får du också lite utdelningstillväxt kanske genom åren, eller över åren då. Men på vinstschemat på baksidan av en trisslott så säger väl den kanske att jag tror att det är en chans på miljonen att vinna 1 miljon. Säg de här 25 000 i månaden då. Vill du ha alla pengar, det vill säga hela vinsten på en gång, så får du en betydligt lägre summa än om du väljer att betala ut den här under exempelvis 25 år.
Jaha.
Och det är ju för att det är ju nuvärdet av pengar. En krona idag är värd mer än en krona om 10 år. För när jag tar den här kronan 10 år fram i tiden och spolar tillbaka fram till idag, då kommer jag ju fundera på, men vad kan jag göra med den här kronan idag? Jag kanske kan investera den här på ett sätt med så låg risk som möjligt och så hög avkastning som möjligt, som gör att med den investeringen så kanske den här pengen kommer vara 12 kronor om 10 år istället. Så det här tror jag är viktigt att känna till. Just det här nuvärdet av pengar. Att bolag som har sina vinster långt fram i tiden, när räntorna stiger och man petar in en högre diskonteringsränta i sina modeller, ja, då faller nuvärdet ihop mer och mer. Det är därför vi ser kortdurationsaktier och långdurationsaktier. Det här är begrepp som man använder i räntemarknaden i vanliga fall. Men bolag där vinsten ligger långt fram i tiden, de faller, de tar mer stryk när räntan stiger, när kalkylräntorna stiger. En bolag som är stadd i kassan, har mycket pengar, kan dela ut mycket idag. Det handlar kort och gott om hellre en fågel i handen än 10 i skogen. Svårare än så är det inte.
Du nämnde ju att sparande nu är en framtida konsumtion. Det här är ju intressant, för jag vill ju veta, när kommer dagen du säljer allt du har och vad köper du?
Det är en jättesvår fråga. Nej, och någonstans, nu är jag ju 35 sen några dagar tillbaka. Jag är halvvägs till 70. För mig handlar ju inte sparandet om pengarna som sådan, utan det handlar ju om stilla min nyfikenhet och hur världen hänger ihop. Sparande och investeringar som är liksom en del som skär igenom allt här i världen. Jag tycker att det är roligt. Det här är min hobby. Men någonstans, någon gång måste jag väl använda pengar till någonting. Nu har jag ju en livlina. Och det är ju att jag kan ju låta barnen ta det istället.
Just det.
Så behöver inte jag fundera på det. Det var för någon dag sedan, och det här är, kanske man förstår hur knäpp jag är, men jag var ute och käkade lunch. Och den restaurangen, jag gillar den väldigt mycket. Men de hade höjt priset till 125 kronor för en tid sedan, och sen 135 förra veckan, och nu var det 145. Och jag förstår ju att liksom, insatsvarorna på allting så som foder till djuren har stigit i pris, vilket innebär att även priset på kyckling och kött eller oxfilé, fläskfilé eller vad det då än är stiger naturligtvis. Personalkostnaderna stiger, hyran för lunchrestaurangen stiger, för de avtalen är ofta kopplade till inflationen. Allting stiger och allting har verkligen stigit samtidigt. Så att någonstans förstår jag ju logiken i det här med 145 kronor. Men den dagen så jag lägger mer energi på att jag tycker att 145 kronor är mycket än vad jag lägger på svängningarna i portföljen. För den dagen så kostade lunchen mig 0,1% av den enskilda dagens uppgång i portföljen. Så det blir ju larvigt, men det är så här, jag är knäpp. Jag har en Chinese wall som man pratar om i finansbranschen. Jag har en vattentäta skott mellan portföljen, kapital och byggstenar och mellan min löpande ekonomi, pengar, betala räkningar, köpa mat och kläder etc. Så jag kokar inte soppa på en spik, men nästan. Men jag är också ganska glad över att jag har gjort de här riktiga, riktiga hundåren tidigt.
Känner du att de är lite förbi nu, eller?
Ja, på sätt och vis. Jag har gjort dem väldigt, väldigt tidigt. Och det gör att mina barn är 3 och 5 i år. Jag vill ju inte att de ska behöva undstå, eller det är fel ord, men jag vill att de ska kunna göra allting deras kompisar kan göra, och jag vill inte vara snåla mot dem, men jag har varit snåla mot mig själv, och jag har gjort det från tidig ålder, från tidiga tonår, så att nu kan jag luta mig lite grann tillbaka. Och det här tror jag är ett medskick för de allra flesta, att det här med att det här sparande, jag höjer det senare, att ha det senare i livet, spara så mycket som möjligt i unga år för att sen när kostnaderna ökar kunna luta sig tillbaka lite grann. För kostnaderna kommer att öka. För de allra flesta så ökar väl kostnaderna kanske, låt mig generalisera, men från 30 uppåt. Man köper större bostad, man bildar familj, man kommer behöva bil för att stuva in allting. Och det är herrans massa saker man behöver när man har barn. Och där stiger kostnaderna, och det gör också att visst, man har högre löner. Men det är många utgifter som konkurrerar om de inkomsterna. Och sen brukar jag ju tjata om det här med tid och avkastning. Så få in så mycket pengar som möjligt tidigt och ackumulera så mycket kunskap som möjligt. Och sen när kostnaderna ökar mitt i livet och när barnen växer upp och man vill ge barnen allt. Barnen är det viktigaste här i livet. Då vill jag att man ska kunna luta sig tillbaka lite. Och det tycker jag är väldigt trevligt.
Mm. Du nämnde att ett sparmål skulle kunna bli att dina barn kanske tar vidare. Jag har ju precis själv fått barn. Nu får jag skämmas lite. Jag har ju faktiskt inte startat ett barnspar än.
Å ena sidan lite skämmigt. Å andra sidan så visar det att du är mänsklig och också skickar med det budskapet till alla som lyssnar på det här. Det är helt okej. Okay. Niklas, han fixade medlemskap i Unga Aktiesparare och ordnade så att hans dotter Nelly blev kund på Avanza 15 minuter från födseln. Min son Viktor klarade det på 10 minuter. Men du förmänskligar ju det här. Därför att man behöver inte göra på BB. Och det är helt okej om man har fått barn. Och massa, det är att bara landa i att man har blivit pappa eller mamma. Och det är så mycket känslor och det är så mycket som förändras. Och livet är ett nytt kapitel till det bättre. det är helt okej om man inte har gjort det första dagen, första månaden, första halvåret eller första året. Men det viktigaste är att, att bara komma igång.
Mm. Ja, men, och det är lite roligt och när man börjar räkna på vad tid och avkastning kan bli. Vi har ju på avanza.se har vi en kalkylator till exempel där man kan gå in och kolla vad kan 500 kronor i månaden bli. Sådär. Och det är ganska häftigt att se. Och då, jag hade nog inställningen innan så här, jag kommer göra min dotter till mångmiljonär dagen hon blir 20 kanske. Men sen har jag börjat fundera på så här, ska barn ha för mycket pengar? Eller hur ser du på det? Hur mycket ska man spara? Kan det finnas en punkt där man sparar liksom för mycket till sina barn?
Det kan det nog absolut göra. Ja, jo, nej, men svaret är nu ja, det kan det. Och det finns ju en sån risk ifall det är så att någon av föräldrarna är alldeles för intresserade av sparande. Så att man gör
du pratar om en kompis.
Ja, jag pratar om en kompis. Man gör av egoistiska skäl att man tycker att det är roligt. Men någonstans, jag menar, ta mig själv, jag har inte fött med silversked i mun. Det var därför jag förmodligen började jobba och flippade börjare för 30 spänn i timmar när jag var liten. Det var dålig lön då, det är dålig lön idag. Så. Men jag älskade den frihetskänslan. Och någonstans, och min respektive då, hon fick några hundratusen när hon blev 18 och hon har alltid haft den känslan, behöver jag någonting så har jag fått det. Och jag säger inte att det ena är dåligt och det andra är bra, men och vi kompletterar varandra ganska bra. Om hon skulle höra det här så skulle hon kanske inte bli glad om jag säger att hon är en slösa, för hon håller inte helt med. Men då kanske jag säger att jag inte ens bara, för att jag har ju börjat liksom unna mig lite grejer. Sanningen är väl någonstans mitt emellan. Jag tycker att det viktiga är att ha respekt för pengar. Det vill jag att mina barn ska ha. Och sen kanske de kommer veta att det kommer finnas en trygghet för dem senare i livet när pappgubben tackar för sig. Men nej, just det här med respekten för pengar tycker jag är oerhört viktig. Och att man ska få kämpa sig och verkligen slita så, tycker jag.
Du får lämna någon slags Da Vinci-kod till din portfölj sen då.
Nej, men, ja, men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men jag tycker att det är väldigt viktigt, oavsett hur mycket eller lite pengar man har, så tycker jag att det är oerhört viktigt att ha respekt för pengar. Och jag har fått en oerhörd respekt för pengar för att jag inte har haft dem när jag var liten, utan alltid fått kämpa för dem. Och jag menar, det finns en baksida med det också. Jag har offrat mycket för att spara ihop det jag har idag. Idag har jag en grundtrygghet. Men hade jag, nu är jag 35 visa år. Hade jag rest tillbaka till en 20-årig Niklas eller en 15-årig Niklas, så kanske jag hade sagt att, vet du vad, ta det lite lugnt. Det är bra att du har kommit igång med ditt sparande. Det är bra att du tycker det här är kul och är intresserad. Fortsätt lära dig. Men du behöver inte spara den där sista 1000-lappen på marginalen som gör att du inte kanske kan unna dig A, B eller C. Ta det lugnt. För idag så svänger ju portföljen intradag, kan ju svänga mer än vad jag kunde spara ihop på väldigt, väldigt många år när jag var ung. Så det är ju där, ränta på ränta-effekten gör ju jobbet. Så att jag tycker det är jätteviktigt att försöka spara så mycket som möjligt när man är ung, för att sätta en grundplatta som kommer göra jobbet åt dig över tid. Men inte så mycket att du känner att du offrar saker. Så. Men jag menar, det kan finnas en latte på stan för 50 spänn, måste man köpa den om det är så att du har god kaffe när du kommer in på jobbet. Och jag menar, det här, it all adds up, så tar du alla dina kostnader en månad, ställer dem, liksom, sorterar dem efter största kostnad till minsta kostnad, så kommer du se att du blir ju inte av med kostnaden för din bostad, kanske försäkringar och mat och kläder och allt det där så. Men liksom, lite längre ner så kommer det finnas ganska mycket kostnader som du tycker är ganska onödiga. Den taxiresan, gå istället och ta en promenad. Eller åk tunnelbana, eller cykla för all del. Man kanske inte behöver gå ut och käka lunch varje dag. Jag menar, jag har ibland genom åren fascinerats över kollegor som går ut och hämtar lunch för 145 kronor, alltså för flera år sedan. Nu har man fått vänja sig att det är mer en normalitet idag då. Och bara sitter framför skärmen och bara liksom, skyndsamt äter upp det där bara för att bli mätt. Du behöver inte köpa det helröret på krogen. Och finner du oerhört stor glädje att göra det, ja, men du behöver inte göra det varje gång. De där pengarna blir rätt mycket i slutändan. Men jag vill inte att du inte ska göra det här roliga. Ut och resa, ha kul, upptäck världen när du är ung. Så att jag menar att offra inte det roliga som skänker dig glädje och som skänker goda minnen. Men offra det där ganska onödiga som ändå inte kommer skänka någon glädje.
Just det.
Och du frågade mig också det här med om jag tenderar att köpa lite mindre under perioder. Jag har ofta pengar att tillgå. Dels så har jag en kreditlina som jag använder för flexibilitet. Jag får löpande utdelningar om året och det blir ändå hyggligt mycket. Och jag nysparar också hyggligt mycket. Så att jag har en ganska strid ström. Jag har ett ganska stort, allt är relativt stort med små bokstäver då, flöde av pengar in. Så att det finns alltid att tillgå.
Just det.
Och när börsen har gått upp mycket på kort sikt, ta det här lilla rallyt i november eller rallyt i december, det gör att jag blir mer försiktig. Och då finns det mer torrt krut sen när det kanske börjar gå ner som det gjorde i början på 4 januari. Sen köper jag inte på botten, jag köper ofta på vägen ner. Men vissa bottendagar tycker jag är lite enklare att identifiera. Och det behöver inte vara den absoluta botten. Men ta en sån som 7 mars i år. Rejält nerställa. Så de här 4%-fallen har varit ovanliga. Vi har sett dem lite grann i år. Vi såg dem i omikronbeskedet i fjol. Vi såg dem under coronakraschen. Sen får vi backa bak till Brexit. Det är ovanligt med så stora introdagsrörelser. Då blir jag, som jag har sagt tidigare under podden, då blir jag mer aktiv. För jag vill dra nytta av den typen av rörelser där det är väldigt mycket psykologi och rädslor inbakat.
Har du en så kallad bombmatta av utdelningar som kommer nu?
Ja, det har jag.
Ja.
Ja, det har jag. Och det kommer mycket i april och väldigt mycket i maj. Och det här vill jag också tipsa om, jag menar, i mobilappen. Det finns en funktion som jag älskar som är i toppen under analys. Alltså högst upp i appen så ser man min just nu och min ekonomi. Och så swipa lite grann till höger så ser man en flik som heter analys och sen kan man trycka på utdelningar. Och det jag älskar med den, det är dels kan du se hur mycket utdelningar du har fått under året, men också hur mycket du förväntas få. Så att det är två olika färger på de här staplarna. Hur mycket har du redan fått? Där ska du på ljudet 8:30 på morgonen för då är det kaching-ljudet. Och sen så ser du hur mycket du förväntas få under resterande del av året. Och där ser du ju månaderna. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli. Och sen kan du ju se över åren också. Det vill säga 2022, 2021, 2020, 19, 18 och så vidare. Och det som verkligen är en fröjd för ögat här. Det får man ju tyvärr räkna på själv än så länge. Men det som verkligen är en fröjd, det är ju att du ser ju då utdelningstillväxten. Men löneförhöjningar, jag brukar säga löneförhöjning, man kanske får en löneförhöjning på 2% om året. Nu kanske man får lite mer när inflationsspiken är lite högre. Men portföljen, löneförhöjningen i portföljen, det är ju utdelningstillväxten. Och den tenderar att springa mycket snabbare än löneförhöjningen i inkomst och tjänst. Historiskt globalt snitt för senaste 50 åren ligger någonstans på mellan 5-7%. Så ser du år 1 att du har haft en utdelning på 1000 kronor i appen, då står det ju då 2021, 1000 kronor. Och sen nu när man stänger här året så kanske det står 1100. Då har du haft en lönetillväxt i portföljen på 10%. Och när du börjar om ditt sparande så kommer det vara dramatiska siffror. Det kommer vara flera 100%. För det handlar ju om att dina pengar du trycker in gör ju så stor skillnad när du har börjat krama snöbollen. Och det här är ju en av de sakerna som vi har pratat om under podden som gör den här resan så förbaskat rolig.
Utdelningsstrategin var ändå det som liksom fick igång mig på något vis. Sen så har jag märkt att jag har gått ifrån det lite. Vi har pratat lite om det här att kanske ska titta på tillväxt och sådär. Men du har ingen uttalad utdelningsstrategi sådär?
Nej, det har jag inte. Och jag har en ganska låg direktavkastning i portföljen faktiskt. Men i kronor och ören så tycker jag alltid att det är roligt att se att den växer över åren. Och jag vill gärna ha en trevlig siffra med utdelningstillväxt. Jag skulle gärna vilja ha en 10% plus. Och det är klart att i och med att jag fortfarande sparar ganska aggressivt, köper mer aktier ganska aggressivt, så är det klart att det hjälper ju mig. Säg att börsen kanske ligger på en snitt 5-7% då, för enkelhets skull. Plus att jag aggressivt nyinvesterar. Det gör ju att än så länge så orkar jag ju mig över och når det tvåsiffrigt. Jag tycker att det är trevligt att ha utdelningarna, för de hjälper ju mig att bygga kassa för att nyinvestera. Det vill säga pengar in som jag sparar löpande plus utdelningarna. Det blir ju mitt torra krut, för jag säljer ju nästan aldrig aktier. Så att jag skapar inga likvider på det sättet. Och sen har jag ju en amorteringsportfölj också för att som jag har använt belåningen. Den här byggde jag upp 2014. Jag brukar prata om den ibland, inte så ofta, för jag vill inte liksom trycka på belåning på det sättet. Men då kunde jag finansiera mig till 1% och då gildade, eller var det då en direktavkastning på 7%. Mellanskillnaden på 6%-enheter, den kunde jag kollekta in, och det var ändå ett större belopp, så det blev ändå pengar. Och risken jag tog, det var ju dels att min finansieringskostnad skulle fördyras naturligtvis, att inflationen skulle stiga, att räntorna skulle stiga, men dessutom att den här typen av, då var det mycket preffaktier och sen har det blivit en hel del D-aktier på senare tid. Man valt att gå ifrån preffa lite grann. De räknas som 50-50, lånat kapital, eget kapital. Många bolag vill ha eget kapital, man vill få ner skuldsättningen, få bättre kreditbetyg etc. Det är en helt annan diskussion, men det finns en trend bakom det och det finns en logik bakom det. Och de aktierna, det var tunnare handel där, så att under åren när det har bränt till rejält på börsen så har det kunnat vara så att de har fallit mer än börsen, för det fanns inga naturliga köpare, för det omsattes i perioder omsattes det kanske 3, 4, 5 miljoner på en dag, och det är jättelite. Så går börsen rakt ner i källaren, då blir det jobbigt om det inte finns en naturlig köpare. Och ofta så pratar man om riskspridning är bra, olika tillgångsslag, så aktier och räntor och råvaror och valutor och fastigheter och allt vad det är, och även riskspridning på börsen. Men en utmaning är ju att när det blir riktigt nattsvart, ta coronapandemin när man släckte lampan för global ekonomi, stängde gränser, det varit lockdowns, ingen visste någonting, då tenderar allt att korrelera och riktningen är rakt ner i källan. Så det ska man också ha med. Men fördelen med en sån här portfölj, det är att den ger ju ganska stora löpande utdelningar. Och de kommer inte bara årsvis, vissa bolag är halvårsvis också, utan de kommer ju kvartalsvis, vissa månadsvis. Och det här tycker jag, och vi har ju bara två bolag som ger månadsvis utdelning, det är ju Cibus och SBB då. Det här tycker jag ändå är spännande, för det här är mitt sätt att bygga en kassako som hjälper mig vid sidan av mitt nysparande, hjälper mig att generera pengar som jag kan investera i de långsiktiga portföljerna. Vi har sett det här tidigare. Det fanns ett Korsnäs i Kinnevik. Numera heter det Tele2. Tar vi ett annat bolag i fastighetsbranschen så kan vi prata om Balder. De har, tror att det är nästan 60% hyresbostäder. Det sista du slutar betala om du får jobbet ekonomiskt, det är ju ändå bostaden. Du vill ju ändå bo kvar i en hyresrätt. Det innebär att de har skapat lite en kassako. Det kommer in pengar löpande hela tiden. Så även om börsen surnar till så får man ju ett stadigt flöde så att man kanske orkar köpa en bit mark som har blivit billigare för att det är stor ekonomisk oro. Eller man köper något bolag, eller man köper ett fastighetsbestånd, eller man hjälper någon som har målat in sig i ett hörn, och man får ofta väldigt bra villkor. Nu ska jag avsluta monologen, men i min amorteringsportfölj så har jag ju egentligen tre val. Antingen tar jag den här löpande utdelningen och köper fler, i det här fallet av preferensaktier och D-aktier, så att jag har ännu fler aktier som ger utdelning. En utmaning när det kommer till den här typen av aktier är att det är ofta mycket fastighetsbolag, det är en hög koncentration mot en sektor. Och det blir en liten evighet, så att utdelningarna växer ur fler aktier. Eller så tar jag utdelningarna och betar ner den belåningen. Då blir det en evighetsmaskin. Till slut så är den nog belånad och sen står en trevlig påse pengar där. Eller så tar jag de löpande utdelningarna som en vitamininjektion i de långsiktiga portföljerna, varpå jag kan öka upp mina löpande köp.
Imponerande, coolt. Det känns överkurs för en annan, det här med preferensaktier eller så, belåning, men spännande att höra.
Jag tror att man ska vara ganska försiktig när det kommer till belåning också. Det kan vi ju säga att det är under 2% av vår kundbas som använder belåning, men senast jag kollade så hade de också en bättre avkastning än genomsnittskunderna. Jag tror att det handlar om att det är ofta private banking kunder, det är stora portföljer, det är många som har varit med länge, man tar en liten del och man kanske köper, man kanske gör som vad jag har gjort i det här fallet, och sen så säljer man inte av heller när det stormar till, utan man känner sig själv, man vet hur man reagerar och agerar när det surnar till och sådär, och man tar inte för hög risk. Så att jag tror att de allra flesta ska nog vara försiktiga när det kommer till belåning, men vill man ha belåning i portföljen, det behöver inte vara av ondo. Vi hade Peter Norman, vår gamla finansmarknadsminister, här i podden för något avsnitt sedan, som var med och byggde upp Sjunde AP-fonden, den soffliga fonden, och det är ett felaktigt namn för den är ändå rätt schysst, så att det är ju inte heller ett sunket alternativ inom premiepensionen. Han menar att alla borde ha mer eller mindre belåning i sitt sparande om man är långsiktig. Men här blir det också lite grann en clinch, för att Det går ju att säga att man är långsiktig, men sen när den surnar till så kanske det här, oh, den här magkänslan, det enklaste är att sälja ut sig, vi köper efter uppgång, säljer efter nedgång och, sen, oh, och så börjar man om, men man hamnar liksom fel i den cykeln. Så vill man ha en belåning i sitt löpande sparande och göra det så enkelt som möjligt för sig, ja men då är ju sjunde AP-fonden inom premiepensionen ett bra alternativ för det i sådana fall. Och de pengarna kan du ju inte ens ta ut. Du kan välja själv upp till 5 fonder vilka du vill ha, men du kan ju inte ta ut pengarna. De börjar betalas ut när du är pensionär. Så att, känner du det här med att belåning är lite läskigt men kanske kan gynna dig långsiktigt, kör sjunde AP-fonden då. Det är det enklaste. Då behöver du, så här, du behöver inte bry dig om psykologin.
Nej. Nej. Det, ja, precis. Spännande det där. Det är lite hur man ser på pension och sin tjänstepension kontra det där man sparar själv. Jag känner att det är psykiskt lätt för mig att inom citattänket chansa testa mig fram lite sådär med mina egna sparade pengar än kanske min premiepension eller min tjänstepension. Där vill jag kanske inte vara inne och peta så himla mycket. Hur känner du där?
Nej, men jag tror att de flesta känner så. De pengarna är lite längre bort på något sätt. Jag menar, det är inte fria pengar, fritt eget kapital om för att ta en torr finansterm, utan de är ju bundna. Det är långa pengar, det är till pensionen, de kommer betalas ut under lång tid. Det är inte som pengar i ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring där du kan ta ut dem direkt om du vill. Och då är det också enklare att tänka på det kapitalet som pengar, få ont i magen, översätta rörelserna i portföljen till vad hade jag kunnat köpa om jag bara sålde på toppen innan nedgången. Så här, vilket är fel att tänka så. Det här blir mer långa pengar och det gör att jag tror att man blir inte lika aktiv. Och sen kan jag också ibland känna så att tänk om man ändrar förutsättningarna för det här. Det är inte 200% mina pengar i den bemärkelsen att det kan fortfarande komma politiska förändringar som gör att jag lägger större fokus på mina egna pengar som ligger mig närmast om kroppen, men jag vill ha ett bra sparande, bra fonder i premiepensionen. Men där kan man verkligen tänka långsiktigt, för det är långsiktigt på riktigt.
Det känns som att vi har åkt slalom mellan 72 olika saker. Barnspar, pension och det har varit preferensaktier och allting har vi hunnit med.
Ja, och jag tänker så här, för jag pratar alltid väldigt mycket.
Aha.
Jag är en professionell pratkarn. så att för lite mera fokus på dig, Bengan. Vad, kan inte du berätta om din portfölj och hur du sparar och hur du tänker liksom, och resan egentligen från så här, när du köpte din första aktie till idag så?
Absolut. Jag skulle liksom, jag tror att jag är ett ganska bra exempel på gemene man där ute. Jag började spara 2016. Jag köpte mina första aktier då. Jag visste absolut ingenting. Det kändes superläskigt. Jag hade den här känslan av att nu har jag inte kontroll över vad jag gör. Jag var tvungen att fråga de som kunde lite mer i min närhet. Men det var också liksom en vilja, för jag hade ju hört det här att aktier, det är bra och spara i och långsiktigt och ränta på ränta och allt det här. Men jag kände kanske inte att jag hade den här djupare förståelsen. Men jag köpte mina första aktier för 15 000 kronor. Och då kände jag så här, fick jag hjärtat upp i puls och jag kände att nu har jag ingen kontroll. Nu har jag kastat mig ut där. Så det var super läskigt. Sen så har jag bara haft ett månadssparande helt enkelt. 5000 kronor i månaden la jag mig på då, och sen så har jag försökt att öka det så gott jag kan. Och så har jag liksom blivit inkörd i det. Så, och jag är inte superbra på det här med aktier och sparande, så att jag har verkligen fått lära mig längs vägens gång.
Men vad fick dig att välja 5000? För snittsparandet hos oss ligger på runt 3000. Jag tror att medianen, beroende på vilken ålder, ligger på mellan 1000 och 1500. Generellt sett så tycker jag att människor sparar lite för lite hos oss. Jag tycker att det är oerhört bra att man sparar. Det bästa sparandet är det som blir av. Men jag är ganska övertygad om att många har ett större utrymme att spara och att det blir kvar pengar, att man kanske lägger det på skräp som egentligen borde läggas på börsen istället. Men inte att tarva på det roliga i livet, det är inte det jag är ute efter. Men att fler skulle kunna spara lite mer, men att man medialt slentrianmässigt har sett att någon har pratat om 1000 eller 1500, check. Jag har sett någonstans att någon skriver om det. Vi ser en nivå och sen låser vi oss fast vid den nivån. Men det här är ju individuellt. 10% av lönen brukar ju vara så här gyllene riktmärke. generellt sett så tror jag att man som median skulle kunna få upp den lite grann. De som har möjlighet att spara lite mer, där pengarna bara blir liggandes på ett sparkonto om man redan har en buffert. Jag skulle vilja få upp den nivån lite grann. 5 000 är ändå ganska mycket. Med 7% i CAGR så når en miljon efter 11 år. Vad fick dig att välja 5 000?
Det var nog lite så. Jag satt och drog den här sparkalkylatorn, så testade jag. Vad blir 2 000? Jag tror om det var något sånt där 2 500 skulle bli en miljon på 14 år. Eller det var, om jag minns rätt här nu. Men så att jag tänkte väl, jag lägger mig lite över det där. För att mitt sparmål var just en miljon. Och det vet jag också att ett väldigt vanligt sparmål.
Jag tror att det typ är det vanligaste sparmålet på Avanza. Jag tycker det är lite synd att det är svårt att hitta in på den delen, den sidan på våran sajt. Men vi har ju en sån här landningssida där man kan se vad alla våra kunder har för sparmål. Och då kan man dela upp det på kvinnor och män och i olika ålderskategorier etc. Och när man är 60, då är det pension. För då har man möjlighet att ändå göra förändringar fram till att man ska gå i pension. Men på plats nummer 2 kommer miljonen. Och är man, tror att det var 70 plus eller till och med 80 plus, då var det buffert på första plats. Men miljonen kom på andra plats. Mm. Så den är ju en röd tråd genom alla våra kunders sparmål. Och den är ju inte jättesvår att nå med lite jävlar namn och disciplin.
Nej, jag tänker, jag är inte där än, ska jag vara ärligt säga, men jag är inte jättelångt kvar heller, så jag tänker att när jag når den där miljonen, då är frågan, vad ska jag göra härnäst? Och hade jag kan säga så här, det var läskigt att köpa mina första aktier för 15 000. Hade jag då vetat vad min portfölj skulle vara värd nu, då hade jag ju inte vågat sova alls. Så att, men jag har liksom vaggats in i det här, vilket känns jättebra. Så en dag kanske man sitter och förvaltar väldigt mycket mer pengar. Så får man se hur man tar det då. Men jag tror att det är bra att man skalar upp det. Jag tror att det har varit bra för mitt psyke också att komma in i det. Men vi får se vad som händer då efter jag når det där sparmålet.
Jag är ganska övertygad om att det kommer vara mer pengar i framtiden, och det är också man får lära sig att bli mer hårdhudad över tid, i och med att ja, du kan ju titta på hur mycket portföljen svänger i procent, och till slut så är det liksom självbevarelsedrift att titta på procent och inte på kronor och ören, för jag tror man alltid kommer att jämföra med vad har jag för lön, hur mycket kostar mina kläder, hur mycket pengar lägger jag på räkningar eller på mat, så du kommer ju alltid relatera till det så att säga. Och sen när portföljen kan svänga, ja, men det beror på hur stor portfölj du har, men till slut över tid så kommer det ju svänga månadslöner eller kanske till och med årslöner på ganska kort tid, och då får man lite svindel i magen och tänker att, men herregud, så mycket pengar, det är ju vad jag samlar ihop när jag går upp tidigt på morgonen varje morgon i 250 arbetsdagar. Och varför jag nu säger 250 arbetsdagar är för att det är ungefär 250 börsdagar på ett år. så de andra är man väl ledig då. Men, och det är just det där som man också måste lära sig, att orka utstå större svängningar i kronor och ören. Men jag menar, det här är ju lite grann som att se målarfärg torka. Det är ett waiting game. Det går ju sakta i början, och sen får du en rejäl swoosh-effekt efter några årtionden. Så att man hinner ju också så sakteligen anpassa sig, tänker jag.
Mm, verkligen. Jag var ju verkligen lockad av den här utdelningsstrategin, och få, som du var inne på, få den här löneförhöjningen varje år utan att jobba mer, vilket jag tycker är lite schysst. Så att, vi får se hur det blir med det. Men någon slags mål är ju att kunna ändå leva på portföljen.
Men precis, tänkte fråga vad målet är, men kunna leva på portföljen.
Ja.
Ja. Och med de orden, Bengan, fantastiskt kul att ha dig i podden. Inte premiär på något sätt, du radiopratade sen tidigare, men premiär i Avanza-podden. Det har varit ett riktigt, riktigt kul avsnitt. Som sagt, jag sa till dig när jag försökte lura in det här, jag vill inte podda själv. Och det blir så mycket bättre när man är två.
Det känns som att vi har spänt mellan så himla många olika, bara som en pingisboll och runt mellan olika saker. Det har varit superkul, och det känns extra spännande att få säga de bevingade orden. Avkastning på det, Niklas.
Avkastning på det, Bengan. Trevlig helg. Avkastning på dig som lyssnar på det här. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka.